Trädgårdssnack.
Ja, då är vi tillbaka i trädgårdslandet. Hasse Strandberg och Annika Schelin från Flyinge Plantfop. Och vi gör allt för att göra det lite lättare.
Kommer med
lite terapi för dig som har börjat bli lite så här: oj, vad var det jag gav mig in på? Trädgård kallas det för.
Det är bara en njutning.
Ja, men det
är alltid kul.
Visst är det så, men du som är i branschen och ute och träffar folk och konsulterar, kommer du till de där som är liksom så här lite chockade? Vad är det vi har gett oss in på? De har nog trott att det var väsentligt enklare än...
Enkelheten kan finnas där, men man gör kanske saker som blir väldigt mycket svårare för en just för att man gjorde ett tokigt val. Förra avsnittet när vi pratade om beskärning så nämnde jag valnöt. Alltså valnöt är lite poppis, det är kul med valnötter. Man ska odla eget, kan man odla valnötter här? Och det kan vi ju här nere och så. Och så sätter man en valnöt och så sätter man den i den 30 kvadratmeter stora trädgården. Och då blir ju det ett stort träd. Och hoppsan. Och då blir det ju svårt. Hade man kanske tänkt annorlunda eller använt sin fantasi eller pratat med någon som mig eller någon av mina kollegor, så hade det förmodligen inte blivit en valnöt just i den trädgården.
Då står de där lite med dumstruten. Så, känner att...
eller inser att ja, vi får ge bort det här till någon annan.
Ja, någonstans. Men nu är det inte valnötter utan det är andra lite mer väldoftande barrträd, vet du, att du är så underbara barr.
Underbara barr, ja.
Ja, det kan man ju kanske diskutera lite grann. För precis nu, när vi säger detta, så har kanske de sista såna här 70-tals barrväxterna grävts bort. De som har tagit över trädgårdar, alltså de som precis har kanske köpt ett gammalt 70-talshus. Det var ju lite poppis på den tiden, om man säger så.
Ja, det var väldigt poppis.
Och så tänker man aldrig mer, säger folk. Och då säger du?
Absolut. Återigen. Alltså det är min stora mission idag. Och faktiskt annars också. Och jag kan säga att i min trädgård som jag startade för 4 år sedan, då har jag satt otroligt mycket barrväxter för att de är så väldigt bra på att skapa struktur i trädgården. Nu har jag en lite större trädgård än de flesta kanske, men det här med att ha form och struktur i trädgården som någon slags bas, det gillar jag. Och det saknar jag också mycket i hur liten eller stor en trädgård än är, så gör det så mycket för upplevelsen av en trädgård över året.
Men då tänker jag då här, man är lilla 80-talistbarnet som har växt upp i den där 70-talskåken. Och då kan ju då komma kanske argument som när du kommer med din mission, mer barr åt folket. Då säger de att de är dystra, de är omoderna, de är dessutom stickiga och de tar en jävla massa plats. Vad säger du då?
Det har jag inga som helst problem att argumentera i. Så om vi tar det här som du sa till exempel om sticksigheten då. Så är det ändå så att de sticks inte till närmelsevis så mycket som rosor. Och ändå gillar väldigt många rosor. Och rosen bidrar sällan med någon prydnad på vintern.
Just det, nu kommer hon igen här.
Precis. Ja. Det är ju så att växter är bra på olika platser av olika anledningar. Så jag köper inte det här med att de sticks dit. För det är dessutom så att det finns väldigt många barrväxter. Och de jag kommer nämna vid namn idag ska inte vara sticksiga.
Så du gillar inte rosor, är det du försöker säga, eller?
Jag tycker om att vara i närheten av rosor, men absolut inte nära.
Okay.
För de sticker mig. De sitter i håret på mig och de river mig på kinderna och de river mig på händerna och så. Ja, men jag kan stå på avstånd och tycka att en ros är vacker. Absolut. Men
har du några rosor i din egen trädgård?
Nej. Inte en enda.
Där hör man det, ja.
Men det kan också vara så att det finns en förklaring till hur min trädgård ser ut, varför jag inte har några rosor och vad jag har tid med.
Men om du har de här mjukisstickarna då, och barrväxterna, vilka är det man ska, om man nu ska börja sälja drogen barrväxter, vilken börjar du med lite mjukis?
Barrväxtdrogen. Det här, jag sa med stomme då, alltså att använda barrväxter som häckar, det är en väldigt bra stomme. Den är där hela året. Så jag är väldigt förtjust i någonting som heter hybrid-idegran. Där finns sorter som går upp i zon 5. De är fantastiskt bra som häckar. Det kan vara allt ifrån låga häckar som kanske inte är mer än 30 cm höga upp till flera meter. Alltså du kan forma dem precis hur du vill om du nu skulle vilja göra det. De skulle kunna ersätta mycket av det som vi nu sätter buxbom. Här nere till exempel så kan man använda idegran istället för att göra klot eller pyramider eller vad du vill. Fördelen ytterligare med hybrididegran är att de går i sol såväl som skugga. Så den är inte alls kitslig med var den står ljusmässigt. Anspråkslöst, det enda den inte gillar i princip, det är ju om det är, du vet, blöta, tunga, kompakterade jordar. Men där vill i gengäld ingen i princip vara. Så idegranshäckar, och de är alldeles utmärkta att ha som bakgrund, även om man inte väljer att ha det som en hel häck, men som bakgrund till perennrabatter eller så. Där kan stå lite perenner och luta sig på dem och de bryr sig inte. Så att, ett mjukisbar. Bara för att prata lite mer om det här alternativet till buxbom, så finns det fler bar. Det finns en hel del tujor. Det är precis som du nu säger, de sticks och så. Tujor sticks inte. Nej.
De ser sticksiga ut, men de är inte det.
Nej, de är inte. Tänk, vad jag skulle vilja gå runt med dig. När du kommer ut i plantskolan nästa gång, eller på Lantvåpen, då ska vi ta en tur, så ska du få klappa bär. Där finns jättemånga bär som är hur mysiga som helst att ta i och klappa på. Och de doftar dessutom flera ganska gott.
Brukar du ta många kunder bort till barren och säga, kom nu så ska vi klappa.
Nej, det var, alltså det så järv är jag inte.
Nej,
okay. Men kom på rätt kund så skulle jag nog våga och göra det. Men tänk dig nu, alla de här kloten som sätts i form av buxbom då. Mm. Det finns massor med klotformat, alltså tujor som växer klotformat. Där är till exempel Tiny Tim som går upp i zon 6, Danica som också är där uppe. De sätter man inte gärna i så mycket skugga som idegranarna, men de går alldeles utmärkt att klippa som klot då eller i annan form. Andra som inte sticks, ädelgranar, det är en sån du skulle få klappa då. Finns många som inte blir så där vansinnigt stora.
Okej, vi tar bort den från listan då, sticksiga. Men de tar ju över, de blir sådär oregeliga och de blir ju både stora och förvuxna. Så det har man ju sett i flera av de här 70-talsträdgårdarna. Vad säger du då?
Då säger jag att det finns många sorter som inte blir så stora och oregeliga. Men, precis som med den här valnöten som jag nämnde i början nu då. Att när du placerar någonting tossigt, alltså inte i relation till hur det ska bli när det blir vuxet.
Nej.
Då blir det ju samma problem oavsett om det är en barrväxt eller det är någonting annat. Men det man skulle kunna säga extra om barrväxterna då, att de tycker riktigt illa om att stå för tätt. Så att man planterar dem så att de alltid, alltså när du tänker att de blir, växer på, att de står med avstånd. De allra, allra flesta. Det finns några som tycker om att trängas eller inte har någonting emot det i alla fall. Men de flesta behöver ha liksom sin öppna yta. Så egentligen kan jag inte förstå att många av de här stenträdgårdarna som har kommit på modet, att inte där är mer en barrväxter i det, för där skulle de kunna vara, inte om det är en tung kompakterad jord naturligtvis, men annars, alltså det här att man har en stenyta istället, så är det ju många som sätter kanske något gräs i det här som kommer upp mycket senare och som vissnar tidigare och som dessutom kanske ser skräpiga ut. Varför inte använda barrväxter där? Det skulle kunna bli hur snyggt som helst.
Du har inte riktigt övertygat mig, men okej. Men arbetsinsatsen på ett barrträd versus då, ta till exempel valnötsträdet, beskärning och sånt.
Inte mer. Alltså, du sköter dina barrväxter kanske med en liten annan metod när du beskär dem. Men de behöver beskäras dem också om de ska bli lagom stora. Och man gör det i tid. Så att Jag berättade någon gång om björkar att jag har så svårt för att tycka att det är, eller jag tycker att det ser väldigt fult ut när de stympas. Ja. Skär man av dem högt upp, tjocka grenar, tjoff rätt av. Ja. Och sen så efter ett par år så är de lika höga igen. Det är ingen som tycker att det är konstigt att man liksom gör på det sättet. Men om du beskär en barrväxt som du gör med en spirea vart eller vartannat år och gör det i tid så att det inte bildas för tjocka grenar och sånt som du sen måste stympa. Alltså då kan du ha en väldigt vacker barrväxt i hela ditt liv utan att den blir för stor för platsen. Du får helt enkelt sköta om den.
Men de är ändå mörka, de är jävligt dystra. Kommer då, när du har försökt sälja in, då kommer de här nyblivna trädgårdsparet liksom.
Ja.
Det är ju nästan som man behöver ta Prozac eller någonting efter. Så trista är de.
Nej, det är de inte. Vissa kan jag hålla med om. När man tänker på 70-talsträngarna så tycker ju inte jag heller alltid att det är vackert. Men jag tänker inte att det är, alltså, att det är inte växtens fel, utan de har blivit missförstådda och misskötta kan man säga. Men om man nu är ute efter färg, och det är du då, så finns det många barrväxter som har helt annorlunda färg än det du tycker är dyster.
Olika nyanser av grått eller?
Alltså alla väldigt många väljer grått och svart och så vidare när man väljer inomhusfärger och så. Nu skulle jag precis säga blågrått. Nu vågar jag nästan inte säga det, för då säger du att nu är det så.
Blågrått. Jag spelar bara djävulens advokat här nu.
Ja, och då så ska jag försvara de här. Så att till exempel cedra går ofta i blågrått, och med i och för sig många av dem bara härliga zon 1. Men det finns till exempel en, jag sa koreagran innan, den växer ganska långsamt. Det finns en sort som jag bara älskar som heter briljant. Alltså den är lite åt det smaragdgröna när den får nya skott. Så då är den tvåfärgad. Och fantastiskt, det är en sån klappvänlig historia.
Jag kan hålla med den cederträd som du sa där. Men det var för att det ingår i Libanons flagga där liksom cederträdet då finns med. Så att, och de var väldigt fina där nere.
Bevekelsegrunden spelar mig ingen roll varför om du nu tycker om en flagga eller så. Men gärna in med lite sådana trevliga då. Det finns en annan alltså koreagransläppning som heter Kohuts Icebreaker.
Den.
Nu drar jag till med väldigt konstiga sorter, men det är bara för att det finns en uppsjö utav barrväxter som har annorlunda barrfärg. Den ser ut som den är lite frusen när det är varmt ute. Alltså den blir liksom är vit i det nya utspringet då. Och alla de här nu då, alltså om ni hade kunnat se hur du ser ut i ansiktet när du står så och virrar lite på huvudet och tänker, ja, du kommer aldrig övertyga mig. Jo, då är det så att det ska jag visst göra. Tänk dig att du har någonting som är snyggt hela året. Och sen så blir det extra snyggt när det slår ut. Du får inga blommor, men du får en stomme och en form i din trädgård som är där hela tiden. Och det är jättevärdefullt när du tittar på din trädgård de 6 månaderna när den annars skulle varit tom. En som jag då lägger ju märke till sådana saker. Och jag tror att om det hade varit så att det hade stått mer vackra barrväxter i folks trädgårdar, det är då det vänder, det är då det kommer att hända saker igen när man tittar på bär med nya ögon.
Men hur ändrar sig färger, de här, nu försöker sälja de här olika färgerna, ändras de lite över året också, lite granna?
Ja.
Men det är inte så att de liksom barren trillar av sådär?
Nej, det finns ju barrväxter som fäller sina barr eller blad eller vad du nu vill kalla det. Så att en sån bekanting är ju kanske ginkgo. Mm. Ja, det är ju en barrväxt, men det ser ut som den har blad. Den fäller ju barren då. Så en del är där ju som står nakna på vintern. Men de jag har pratat om nu, som de här med stommen och så, det är ju ändå sådana som står gröna hela tiden. Och det som händer, det är ju när de har sin nytillväxt, då har de den här avvikande färgen. Men det finns ju barrväxter som är gulbarriga hela året, eller som är ljusare, eller som är gråa och så. Det är hur snyggt som helst.
Okej, du tror att du har övertygad, men en sak det kan du inte komma och påstå ens med den vildaste fantasi. Ja, de är ju hypermoderna. Vi har precis skickat ut skiten ur våra 70-talsträdgårdar. Och då vill du dra in dem igen så här, och säga att de är vintage-känsla.
Det är så att allting svänger. V-jeans har väl varit, alltså, nu är jag ju 62 och det är väldigt många saker som har hänt genom de 62 åren. Och det som du då som är född betydligt senare upplever som wow, liksom, det här är nytt. Då gäspar jag och tänker det har jag sett innan. Mm. Och det jag kan göra det är att gäspa lite åt 70-talsträdgårdarna för att de blev för vuxna. Mm. Men jag är helt övertygad om att det här med barrväxter kommer att bli modernare igen. Jag håller i viss mån med att det är det inte nu, men det är det som är min mission.
Är problemet att vi inte har lärt oss att ta hand om dem på rätt sätt eller hantera dem?
Ja, alltså eller mycket är
men
det så.
Men varför har de då den här alltså, auran kring sig 70-talsträdgården? Alltså, dels är det att de vill överväxta på något sätt. Ja. Man kommer till ett hem, ska köpa hus och så kommer man till den här 70-talskåken och jösses var stora.
Och alla nästan gjorde likadant och det var samma utbud överallt. Så samma barrväxter återkom ju i många, många trädgårdar och så blev de förvuxna. Mm. Jag kan ju se enstaka gånger när jag kommer in i någon trädgård där man har tagit hand om de här växterna. Alltså det är så vackert. Det finns fantastiskt vackra stammar på barrträd och så. Så de här gamla växterna som har fått stå kvar och blivit skötta. Alltså för mig är det ju, jag blir ju lyrisk över sånt. När men, det har stått
men
länge.
Men man ska vara lite modig nu Annika. Och säga att,
modig okay, skulle jag vara det.
Ja, man ska vara lite modig nu då. Mm. Så bryta trenden och återintroducera de här gamla dysterkvistarna in i trädgården.
Som inte är dystra.
Nej, säger du. Men, smaken, men hur, alltså, vad är det att tänka på när man då ska fylla sin lilla trädgård med små?
Man behöver inte fylla trädgården med barr, men om man använder några barr. Jag har en rabatt utanför fönstret som jag ser hela vintern. Mm. Där finns till exempel en tall som är upprätt växande, ganska gles. Alltså det är en barrtallssläkting. Där finns en låg tall, flera stycken, som är liksom låg och kompakt och kuddig. Då har jag olika former på dem. I bakgrunden så finns det en idegranshäck. Nu har jag någonting som är snyggt hela tiden. Det varierar i färger. Men det är inte så att då sätter jag in 13 barrväxter till. För då blir det för trångt. Och det kommer inte någon av barrväxterna att vara bekänt av. Istället när man har barrväxter som man vill framhäva formen och färgen på. Och njuta av att de är där hela året. Så underplanterar man dem. Då förstår, alltså jag gör mattor liksom utav perenna växter som kan bidra med blomning. Så hemma hos mig då, jag har ju en väldigt lätt sandig jord då, så har jag till exempel bergenia, självklart. Jag har backtimjan, jag har blodnäva och alunrot.
Murgröna?
Nej, den är inte där. Men den använder jag. Där jag använder murgröna tillsammans med barr så är det vid idegran. Och sen så håller jag dem helt åtskilda. För skulle murgrönan få lov att bo tillsammans med tallar då skulle jag skapa mig mycket mer jobb än vad jag behöver i min trädgård. Jag tycker att det räcker. För då är det så att om murgröna nu klättrar över mina tallar och skuggar ut dem då kommer tallarna att dö. Men däremot om en murgrön kvist klättrar upp tillfälligt i en idegran och jag klipper den där åt efter så kommer det inte skada idegranen för den tål det. Men blanda inte barrväxter och ha murgröna som underplantering. Det är en sån, det är bara att skapa sig jobb. Så skit i det. Utan sådana lite snällare då. Mossflox är också en sån som är hemma hos mig. Purpurtimjan. Så det går. Sen har jag en himmelskt vacker liten plantering där det växer någonting som heter kinesisk sekvoja.
Kinesisk sekvoja?
Ja. Och den är en sån som fjällbären. Den är gul i bären, limegul. Den är underplanterad med hakonegräs som också är limegula.
Är det något asiatiskt eller?
Ja, det ser väldigt asiatiskt ut. Alltså trollskt, väldigt vackert tyckte jag det blev. Och sen så finns det självklart bagenia där då också. Och så en sockblomma. Då står det i ett skuggigare läge. Men alltså om du jag går i spinn över det här.
Jag ser det, du är nästan himla med ögonen här.
Ja, alltså det blir så fantastiskt vackert med de här. Alltså det finns en mängd av barrväxter som jag tycker väldigt mycket om.
Så. Ja, nu har du haft hållit ditt brandtal. Kanske lite inte lika fullt negativ som jag var i början.
Ja, det var ju skönt att höra.
Men jag får komma ut och klappa på lite bär. Men du, det är, alltså det är jättemånga som har hört av sig och frågat. Vem vill ha sina rötter där? Och vem vill ha det?
Ska vi rota ner någon på en kvadratmeter?
Ja, någon barrväxt för tusen.
Ja, det kör vi. Om man nu bara har en yta och där man vill förgylla den med bara, nu har vi bara en kvadratmeter till över, då blir det självklart en idegran för mig. För det kan nästan alla hantera. Det blir en smalväxande idegran, då kommer du inte att behöva och beskära den så mycket om ens någonsin på den här kvadratmetern. Du har inte en sån kompakterad cementjord, utan du har en bra jord där den ska stå. Men sorten som jag tänker mig då, det är en irländsk idegran. Den heter Fastigiata robusta. Det är kanske inte så lätt att komma ihåg detta, Fastigiata robusta.
Men en irländsk idegran?
Ja. Och namnsorten blir viktig, för att då får du en sort som är väldigt smalväxande. Så säger du bara irländsk idegran, då kan du få någonting som blir mycket större än vad du hade tänkt. Och det hade vi ju inte, för nu hade vi en kvadratmeter till vårt förfogande. Och då är den smalt upprätt, den är både sol- och skuggtålig. Den skulle kunna, har du större plats så skulle du kunna ha tre stycken till exempel i olika höjder eller så med avstånd. Då får du något som är väldigt distinkt där utanför huset. Bara lite grann på hur det ser ut då. Den, även om jag inte brukar prata så mycket kombinationer nu i år, så skulle jag väl ändå vilja säga att om du nu bara har en och du har lite mer plats, då skulle du kunna sätta ett klot tillsammans med den, eller två eller tre. Det skulle då kunna vara en barrväxt också, till exempel den här tujan jag pratade om som heter Danica. Då kommer de att ha olika färger på barren, de här. De kommer inte att stickas, de kommer inte ens att se omoderna ut någonsin, för det blir ingen 70-talsträdgård av detta, utan de kommer växa lagom. Och så klipper du din tuja en gång om året. Var inte det bra?
Det är liten, och just att den är så tålig mot så många olika.
Det
är faktiskt kul så här i slutet av sommaren. Vet jag inte alltid om det, för det är lite känns som att nu håller man på och packar ihop trädgården och ja, där det är liksom sommaren börjar ta slut på något vis.
Ja.
Vad är det som är kul att göra nu då?
Alltså jag har hela sommaren försökt att bli av med de små kaniner som har tagit sig in i min trädgård. Alltså de är jag inte road av, kan jag säga. De är väldigt söta, men de är inte så kul att ha där. Så jag har gjort mycket sådana här hönsnätstaket i år. Har jag roat mig med. Och det jag fortsätter att göra, det är ju då naturligtvis att klippa i kryddor och sånt. Men så har jag börjat samla frö. För den som tycker det är skoj, så är det ju så att kolla nu på de växterna som du vill ha frö på. Då kan du samla dem. Kan man lägga kaffefilter och bara lägga dem till förvar till man sår dem. Och även kolla för de som nu inte vill ha fler utav någonting. Till exempel daggkåpa eller så. Då är det sent att klippa dem. De borde man ha klippt hela tiden. Men där är ju en del växter som står och fröar som man kan klippa bort fröna på, och då blir det inte samma bekymmer. Så det kan man gå runt. Med den lilla sekatören tar man då.
Lite fin handpåläggning där. Och är det så att du är lite nyfiken, har några frågor på det som vi har pratat om så här, om vill ha ytterligare motiva för du ska introducera barrväxter i din trädgård, fråga och hör av dig via våran Facebook och våran Instagram-sida. Jag la ut det faktiskt. Vi ska se om jag kan hitta den här kompor precis. Jag la ut en fråga. Vilken är det bästa, ditt favoritverktyg? Så ser man kan referera till dem faktiskt. Vad jag skrev här. Ska vi se. Det var många faktiskt som hörde av sig. Nu ska vi se. Du. Jag fick i alla fall ett par. Just det. För ett par veckor sedan så ställde jag en fråga på vår Facebook-sida om nyttiga prylar att ha i trädgården och kanske inför en trädgårdssemester. Och sekatör, planteringsspade, grässax, häcksax till alla buxbomklok och häckar, skriver Renate. Alltså det är hennes bästa. En gaffel, bäst att rensa ogräset med, säger Irene till oss.
En gaffel.
En bra grep tycker Tobias är det bästa.
Ja.
Men en gaffel, det var en jättebra idé.
Alltså det, om man har väldigt liten trädgård då.
Ja, men jag tänker alltså du vet mellan springorna, mellan plattorna till exempel och där det är lite trängre. Och det är bra att man kan använda den också för att ploppa upp en liten maskros skälk.
Då får man kanske ha en bättre gaffel än de gafflar jag har.
Men nu slutar vi att gaffla.
Ja, det gör vi. Ja. Nästa gång.
Så gör vi vad då?
Då blommar det.
Jaha.
Alltså vi ska prata om sånt. Vi brukar göra det någon gång då och då. Prata om det som får förlänga säsongen. Alltså i våras pratade vi om sånt som var tidigare än det mesta. Och nu ska vi prata om sånt som är lite senare än det mesta.
Spännande.
Ja.
Ja.
Trädgårdssnack.